Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Höger, Larsson med kraft! Och 1-0 AIK! Larsson koncentrerar sig innan han kliver fram och skjuter den här frisparken!
Han är tvåmålsskytt, Sebastian Larsson.
Sebastian Larsson rullar in 2-0 för AIK.
Det är riktigt bra! Och den här gången gör han det igen, Sebastian Larsson.
Sebastian Larsson, Larsson!
Som 16-åring tog Sebastian Larsson klivet från Eskilstuna till Arsenal. Övergången blev starten på en lång och gedigen karriär som utlandsproffs. Mittfältaren kanske gjorde sig mest känd för att piska in välplacerade frisparkar. Efter 17 år fick det räcka i England och det blev dags för första gången kliva in i Allsvenskan för AIK. I podden pratar vi såklart om de första åren i AIK där det både blivit SM-guld samt en tung andra plats efter en målskillnadsaffär. Och att AIK är med och slåss om titlar är någonting som håller kvar Sebastian Larsson på planen.
Utan tvekan är ju det liksom drömmen och det man jobbar emot. Jag menar, hade jag inte fortsatt i min ålder om jag liksom, ja, men vi tampas som en tionde plats i Allsvenskan liksom, då tror jag hade kunnat klivit åt sidan och sagt att det räcker för mig liksom, utan det är någonstans det som driver en.
Vi pratar även om det tunga uttåget i EM-åttondelsfinalen mot Ukraina som Larsson inte riktigt kommit över än. Men det blev det sista framträdandet i landslaget efter 133 matcher och 5 stora mästerskap. Beslutet att lämna landslaget kändes allt annat än helt rätt.
Det kan jag också vara öppen och ärlig med att säga. Det var liksom, jag kom inte fram till ett beslut som kändes bra. Och när jag vägde det liksom åt något håll. Sen blev det väl väldigt naturligt att man klev av där.
Och sen talar vi om Larssons nya karriär som landslagsexpert när Viaplay nu sänder Sveriges matcher. Och att han där kan tvingas kritisera både Janne Andersson och en del gamla lagkamrater.
Jag kan inte sitta här och säga nej, men det kommer inte jag bry mig om eller det kommer kännas i eller så. Det enda jag hoppas i det fallet är att jag gör det bra, att folk tycker man gör något bra i rutan. Liksom. Vi får se, jag vet inte riktigt hur det kommer kännas.
Podden är såklart mycket mer än så här. Vi pratar om värvningen av John Guidetti. Varför AIK inte lyckats ta sig till gruppspel i Europa, om hur han hanterar och leder de yngre i laget, om att Larsson ifrågasätter systemet med att bli avstängd efter 3 varningar, om att han gillar att bli hatad av motståndarnas supportrar, om hur han ser på livet efter spelarkarriären, samt varför han fortfarande inte har sett Sunderland till I die. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
36, snart, väldigt snart 37.
Bo?
Eskilstuna.
Familj?
2 barn, Nelly och Saga, fru Tina.
Utbildning?
Ja, då får man väl säga fotbollsutbildning då.
Lön?
Det har jag, inte lika mycket nu som tidigare i karriären, men lön har jag.
Vad kör du?
Volkswagen.
Vad läser du?
Inte böcker. Jag har försökt, men det är inte min grej, utan det blir mer alltså vanliga nyhetsmedia.
Vad tittar du på?
Gillar alltså deckarserier, kriminala serier, lite action. Brittiska serier gärna.
Vad lyssnar du på?
Allt möjligt. Det blir, om jag ska välja musik så är det ofta liksom någon topplista och så får den rulla.
Vad spelar du på?
Spela på? Alltså tänker man instrument så absolut ingenting. Inte tv-spel heller längre för den delen, så jag spelar nog inte på så mycket.
Inga hästar heller?
Ah, okej, där. Nej. Nej, hästar och jag, vi går inte ihop på det sättet.
Vem var din idol som barn?
Flera. Först och främst var det väl 94-gänget, landslaget där. Det är mitt stora första minne från ett stort mästerskap. Steven Gerrard och Zinedine Zidane.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang om du nu tittar tillbaka?
Det finns ju, det är svårt att välja ut ett specifikt. Det blir nästan nu när man är så här gammal som jag är, så är det väl olika skeden. Få spela VM såklart med landslaget, det var mäktigt. Vinna min första titel i England, eller första, den enda. Få komma hem och ta SM-guld med AIK. Där har väl tre sådär på uppstuds.
Vilken regel skulle du vilja ändra på i fotboll?
Den har jag varit inne på i svensk fotboll. Och det är väl kanske inte en regel som så, men hur avstängningssystemet med gula kort är upplagt i svensk fotboll.
Du vill helt enkelt att man ska antingen ta bort kort efterhand? Nej.
Ja, eller jag tycker att som det är i svensk fotboll nu, så, och jag hade ett snack med någon av domarna som var här, och de får ju tydligen inte vara involverade och ha någon åsikt om det heller, vilket jag tycker är väldigt konstigt. För jag tycker att systemet idag gör det svårare för domarna. Det blir tuffare för dem och blir större grejer när de liksom ska dela ut kort som kanske är på gränsen. Det blir mycket mer en större grej, så jag tycker det gör det svårare för domarna som det är idag.
Vilken skulle du klassa som den största merit du har som fotbollsspelare?
Ja, men det skulle jag nog då säga antalet matcher jag har ändå på högsta nivå. Jag kan inte en siffra exakt, men jag tror att det är bra många hundra man är uppe i nu, och det ser jag tillbaka på med stoltheten. Då.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Den bästa, då måste jag säga Patrick Vieiras, med det här klassiska Vix utsmetade på framsidan tröjan. Den väljer jag då.
Om du är tvungen att välja ett nytt yrke, vad blir det?
Oj. Bra fråga. Man får den här frågan nu när man har blivit några år, och vad ska du göra och sådär. Jag vet inte rakt upp och ner. Någonting liksom kopplat till idrotten såklart. Det är en så stor del av sitt liv. Men jag kan inte svara på rakt upp och ner vad det skulle vara.
Vilken är din största extravagans? Hur lyxar du till dig till varon?
Jag lyxar inte till det så mycket. Men nej, då skulle jag väl säga det är när jag och familjen åker på semester. Liksom, att man har möjligheten att ta med familjen och njuta på en semester.
Hur är du som bilförare?
Lugn och bra tror jag.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa?
Jag hade ganska så bra betyg. Nu ska man ju komma ihåg att jag gick ut bara grundskolan i Sverige. Men där gick jag ut med rätt bra betyg i nian där. Så matte, engelska, ta väl dem då.
När grät du senast?
Senast... Nu kommer jag inte på exakt när, men det kan jag absolut göra. Och det kan ha någonting med barnen att göra. Det kan ju vara glädjetårar eller av någon annan anledning också. Jag kommer inte på rak arm, men säkerligen inom det. Det har jag nog gjort ett par gånger det senaste året, det skulle jag säga.
John, du är här och tränar med AIK nu och du är vardags i Manchester City. Hur känns det som att det kan bli en framtid i AIK om några år?
Jag vet inte. En dröm har alltid varit för mig att spela ett derby för AIK. Sen om det blir det när jag är ung, när jag är gammal, någonting. Det är ett målsättning jag har. Så får jag hoppas att det blir någon dag.
Jag har spelat VM, jag har spelat EM, jag har spelat i många stora ligor. Jag har aldrig spelat ett Stockholms derby. att vara från Stockholm, utan har spelat i Stockholms derby. Det känns som det är någonting som saknas och det är någonting jag ser enormt fram.
Vi är ju inne i en intensiv tid, mycket allsvenska och mitt i alltihopa så blev det klart det som väl varit en, ni kanske vetat om det länge, att John Guidetti blev klar. Hur länge har du vetat om det?
Nej, att det var 100 klart så fick jag väl nys om typ några timmar innan bara, eller kvällen innan förstod jag väl det. Men det är klart att man har väl haft, jag har haft kontakt med John själv eftersom jag känner honom, men som du och jag vet mycket väl i den här branschen så är det inte alltid det man tror ska hända händer. Men man har väl vetat ett tag att det har funnits definitivt ett intresse från Johns sida och från klubbens sida, och då brukar det ju någonstans kunna ja, pricka rätt. Men definitivt var nog bara max kvällen innan, tror jag.
Hur har du legat på honom för att övertyga honom att komma till Karlberg och Friends Arena och AIK?
Nej, men det har jag gjort. Alltså, lega på skulle jag väl inte vilja säga, men frågar du John om, så skulle nog han definitivt svara att han vet precis hur mycket jag vill att han skulle komma hit liksom. Så att det är inga konstigheter.
Du som ju själv varit hemvändare, vad är det tuffaste med att komma från att ändå, jag menar, han kom från La Liga, du kom från Premier League även för att du spelade sista året i Championship. Men vad är det tuffaste med att komma tillbaka till svensk fotboll?
Ja, men för mig var det nog, dels så ställer man ju extremt höga krav på sig själv liksom. Du kommer från, eller som jag då, kom från en tid i England. Visst, absolut, man hade ju väldigt höga krav och det var en hög nivå. Men man kommer hem och man känner liksom intresset utifrån. Och jag kan ju bara tänka mig att det blir bra mycket större när John kommer hem än när jag gjorde det också. Så att det är väl den pressen man sätter på sig själv, att kunna leverera på en gång. Och det måste man ha respekt för, att det kan ta en liten tid ibland. Och sen personligen var det väl kanske anpassningen till liksom fotbollen i Sverige kontra hur det var i England.
Ja, för hur är det klivet? Jag menar, trots allt allsvenskan rankar 23 i världen. La Liga, Premier League, där ni kom ifrån, är ju etta och tvåa. Eller, de har ju bytt position lite ibland, även för att ni kanske spelade i lag på nedre halvan och Jons hade inte spelat mycket. Men jag menar, man tränar ändå i den miljön och så. Hur skiljer sig fotbollen liksom?
Nej, men generellt skulle jag säga tempot. Jag vet att det kan låta ganska enkelt, men i grund och botten är det det handlar om. Ju skickligare spelare du har, desto fortare går det. För varje steg liksom. Det är den stora grejen. Jag tror inte spelare försöker göra så himla mycket annorlunda. Det är bara att folk klarar att göra de svåra sakerna och de lätta sakerna så mycket snabbare liksom. Så det skulle jag säga är den allra största skillnaden. Det är tempot i fotbollen helt enkelt.
Vad överraskade dig när du kom hem och hade spelat några månader och du åkte hem till familjen och berättade att någonting du var förvånad över?
Både och, jag vet inte om jag ska säga över. Jo, men lite ändå liksom. Man visste ju om publiktrycket och liksom hela den grejen kring allsvenskan, och inte minst i AIK liksom. Och när jag kom hem, det gick bra, laget gick bra. Det var nog det liksom, hur otroligt stort intresse det var, och hur folk levde för oss, att vi skulle vinna SM-guld det året och liksom vara med hela vägen in. Det kände jag ändå av liksom, att det var större än vad jag trodde att det skulle kännas. Eller det kändes större än vad jag trodde på förhand.
Var det något som var lättare än du hade förväntat dig?
Nej, egentligen inte. Men det är väl som alltid när du kommer till en ny klubb. Jag hade inte så himla mycket förväntningar väl i det. För jag hade ju aldrig spelat fotboll på elitnivå i Sverige liksom. Jag spelade ett halvår i division 3 tror jag. Och sen flyttade jag till England. Så att jag vet att jag fick den frågan innan också. Jag hade inte så himla mycket förväntningar, för jag hade inget att jämföra med. Utan man la väl förväntningarna på sig själv, att man någonstans skulle komma hem och kunna bidra liksom. Och sen försökte jag bara ta det därefter liksom.
Du som ju spelat med John Guidetti mycket i landslaget och vet ju vilket tryck det kommer bli redan nu, är det. Hur hanterar han det?
Ja, som jag känner John och har upplevt honom, så tror jag att det är sånt som han går igång på. Och det sjungs väl om John redan i förra matchen liksom, efter att det var klart att han skulle komma. Och han är ju den typen av karaktär som för med sig det där, den där hypen eller vad man ska kalla det. Och det kommer ju inte att bli mindre ju närmare hans ankomst kommer liksom. Men så som jag känner John, så vill han åt det där. Han vill ha det, och det är sånt som triggar honom. Så att jag tror han kommer att hantera det alldeles utmärkt. Sen Det är lite som han sagt, det är upp till oss andra nu runt omkring också att göra det så lätt som möjligt för honom när han kommer.
Hur orolig ska man som AIK-supporter vara sett till att han inte har spelat så mycket?
Nej, jag tycker inte man ska vara så orolig. Jag är inte det i varje fall. Jag ser John som en väldigt bra värvning för klubben på många sätt. Sen får man ju absolut ge honom tid. Man behöver ju kanske inte så här, tycka att han ska göra hattrick i de första matcherna. Liksom. Det tar vi ju gärna. Men du kanske också får ge honom lite tid att komma in i matchtempo och så vidare. Även om jag tror bara den här hypen nu, det är ett par månader fram och han vet om det. Liksom. Det ger han en möjlighet att anpassa sig, att göra allt för att vara i så bra slag som möjligt. Sen kan du aldrig liksom, hur hårt du än tränar så är matcher liksom. Men nej, det kommer nog bli häftigt tryckt den dagen han gör sin debut.
Om man ser i allsvenska inledning så har det lite svajigt, gick ju på en rejäl smäll mot Häcken och sen har ni tuggat det igång så att säga. Vad är det som inte riktigt sitter för att, ja, att ni har inte övertygat fullt ut?
Nej, men det är väl en process tycker jag. Jag tycker de två matcherna, de inledande två bortamatcherna, Häcken gör vi en riktigt platt match. Vi är inte oss lika i den. Vi spelar inte till våra styrkor. Det känns som att vi får ju en tuff start i den matchen och sen fallerar vi väl egentligen helt från att vara väldigt jobbiga att möta och kompakta och stabila. Oavsett om vi går lite högre eller lägre så är vi inte något av det. Vi är ju helt tvärtom i den matchen och det är liksom inget spel som vi känner oss trygga i. Likadant Malmö får vi en väldigt tuff start på matchen igen, ligger under den matchen tidigt också. Sen gör vi ganska så mycket bra i den matchen, släpper in ett mål precis innan halvtid och då blir det tufft liksom. Däremellan tycker jag att vi har tagit kliv framåt, det måste jag säga. Jag tycker att vi har börjat utveckla vårt spel där vi inte bara, även om vi har liksom 4-1-0 segrar på hemmaplan, så tittar du matchen senast mot Göteborg så spelmässigt tycker jag det är kanske vår bästa match hittills. En match som vi sett till hur spelet såg ut bör kunna vinna med betydligt fler bollar.
En del har ju påpekat att ni ett tag saknade Bilal Hussein. Hur är din bild av hans betydelse?
Kan inte nog berömma honom. Dels har jag spelat så många matcher med han nu och jag tycker det är en spelare som gör oss betydligt bättre. Han tillför en dimension, han har ett lugn i sitt spel med bollen i våran uppbyggnadsfas som jag inte tycker så många spelare i Allsvenskan besitter i varje fall. Så utan tvekan var det ett tungt tapp när vi inte hade han på banan och för varje match han har kommit in nu så har han gjort det bättre och bättre. Ganska tydligt att se vad han betyder för oss, det tycker jag.
Ni har ju liksom en mix av rätt många veteraner får man ändå säga, du och Lustig och liknande. Och sen då några unga som kommer. Hur är det att balansera det?
Ja, men det är egentligen en intressant fråga som man säkert skulle kunna prata om rätt länge. Och det har väl varit lite, vi har ju, det vi inte har så mycket av, det är ju det här mittemellan åldern, utan det är ju precis som du säger, väldigt många unga talangfulla och sen är det ett stort glapp förutom ett par stycken och sen är det vi gamlingar liksom. Och framförallt det här själv och kanske ännu mer i år när man är kapten är ju att hitta rätt i sin approach till laget, till spelarna. Jag menar, jag vet att jag kan inte liksom bara gå på hur det var förr i tiden när jag var ung och tänka, ja, så där ska jag vara med de unga liksom, utan det är andra tider, samhället har förändrats, de unga kommer upp och är på ett annat sätt. Så det är en ganska rolig process där, hur man själv hanterar det, som försöker vägleda och vara där som ledare för och hjälpa till. Och det är väl någonting man hela tiden känner att man måste jobba med och utveckla.
Ja, för ni är ju inte ensamma har den åldersstrukturen eftersom många unga spelare försvinner ju ganska snabbt och så finns det då ett gäng som antingen inte kommit iväg eller som är hemvändare, men många klubbar har ju den. Vad ställer det för krav både på dig som lagkapten men även på Bartor som tränare att just få ihop ett lag när det är sån stor skillnad?
Nej, men det som vi var inne på, det ställer en del krav och jag tror främst man måste gå till sig själv i den rollen, eller som jag försöker göra nu i den rollen som lagkapten, att verkligen liksom fundera över saker och ting ibland, inte bara gå på instinkt hela tiden. Absolut, instinkten ska finnas där, men det kan också bli väldigt fel hur det ser ut idag liksom med de unga. Jag menar, det skiljer ju liksom nästan 20 år på mig och några av de yngre spelarna. Vi har ju växt upp i helt olika samhällen, höll jag på att säga, men olika sätt att komma in i grupper och lag. Och jag kan liksom inte för att jag kanske har den ambitionen, men jag kan inte vara så som de äldre var när jag kom upp som ung, för det fungerar inte idag, och där måste man tänka till och försöka hitta rätt mixen. Sen finns det ju delar av det förra som jag tycker var bra och som skulle kunna leva vidare, och en hel del saker av det nya, om man säger så.
Är det svårare för unga spelare att lyssna på det? Jag intervjuade Marcus Berg för någon månad sedan. Han var inne på just också den likheten. När du och han är ju samma generation. Mm. När ni kom upp i A-lag, då var det något annat än vad det är idag. Och de unga tar för sig mer. Är det svårt det där att hålla igen, att man ibland kanske vill markera?
Ja, men det gör man ju, och det tror jag är en viktig del också. Jag menar, att det finns där och att du har folk som ställer krav och för att driva en verksamhet. Det handlar inte bara om matcherna, utan det är ett dagligt liksom kravställande för att få liksom en utvecklande miljö. Och det är klart att man tar den rollen väldigt mycket mer noggrant nu liksom, än tidigare karriär eller när man var i den här mittemellan åldern. Då flöt man ju bara med. Liksom. Om det är svårare... Jag har nog landat i att man får gå lite mer till sig själv och fundera lite mer innan just man tar saker. För absolut, spontant kan jag reagera ibland på vissa saker, men okej, andas, tänk efter och sen liksom gå vidare med det. Det är där den stora utmaningen ligger. Det tycker jag, och lite inne på de unga, de tar för sig, ja, på ett helt annat sätt nu. Då menar inte jag det är en negativ bemärkelse bara, utan det är ju också en väldigt stor fördel de har. Ibland kan man ju som... Visst, det hade inte funkat på min tid, för man hade blivit tystad extremt snabbt. Men ibland kan man ju se tillbaka och nästan liksom, fan, man skulle ha försökt att ta för sig lite mer i unga ålder.
Kan du ångra att du inte stod upp mer för dig, att du anpassade dig, eller var det det enda som gällde?
Nej, inte ångra mig, det gör jag inte. Absolut inte, utan det var någonstans liksom också, det var den vägen man gick. Och jag såg det också som att jag... Tror om man frågar de äldre spelarna när jag var ung, så var jag, visade de en stor respekt och var respektfull och försökte lära mig så mycket jag bara kunde av dem. Visst, det här var borta i England, det var ju en annan grej, men för mig var det ju bara att suga åt sig så mycket information man möjligtvis bara kunde. Men det är klart, man var inte den första som ställde sig och tjafsade tillbaka under en träning, eller det gjorde man väl aldrig i stort sett. Men så är det ju inte idag liksom. Det är en annan... Jag tror ju snabbare man kommer till den insikten att det kommer aldrig att bli så igen. Så det är ingen idé att försöka ens, om man nu skulle vilja jaga det, för att det är borta, den tiden är förbi och den kommer inte tillbaka.
En bra boll!
Du kom ju tillbaka till AIK, eller kom tillbaka. Du kom ju till AIK 2018 på sommaren, och ni tog SM-guld, och sen hade ni lite knackigare säsong 2019, riktigt dåligt 2020, Nording slutade, Bartosz kom in. Känner du att Bartosz börjat forma sitt lag ordentligt nu? Att det är nu man ska liksom få utväxlingen?
Ja, men det tycker jag.
Och det ska dock säga att ni kom ju tvåa förra året, var på målskillnad, så att det gick ju bra även förra året.
Ja. Nej, men det tycker jag att vi har. Jag tycker man har sett under den här inledande perioden en utveckling hos oss också. Det är ju absolut, vi måste ju fortfarande bli bättre på att utnyttja det. Och som jag var inne på, förra matchen är en match vi ska vinna med fler mål. Nu slutar det med 1-0, liksom klassiskt AIK på något vis. Men spelmässigt tycker jag att man ser en utveckling. Jag tycker att vi är lite mer flexibla i vårt sätt att spela. Sen ska man också ha en respekt för svenska klubbar. Alltså, det skiftar så mycket. Spelare kommer, säljs, som du är inne på, unga spelare flyttar tidigt. Vilket ibland gör det svårt också att driva den här utvecklingen. För att du kan ju ha idéer, men sen måste du också ha spelare som passar in i det du vill göra. Men absolut känner jag väl att vi har en lite bredare portfölj nu än vad vi hade tidigare år.
Jag gissar att titlar är någonting som är viktigt för dig, med tanke på att du vann en i England och sen har det ju blivit en här. Hur ser du liksom just på att jaga fler titlar med AIK?
Nej, men utan tvekan är ju det liksom drömmen och det man jobbar emot. Jag menar, hade jag Jag hade ju inte fortsatt i min ålder om jag liksom, ja, men vi tampas om en tionde plats i Allsvenskan liksom. Då tror jag hade kunnat klivit åt sidan och sagt att det räcker för mig liksom. Utan det är ju någonstans det som driver en. Sen vet jag hur svårt det är. Speciellt nästan typ i Allsvenskan. Det är ju en sån extremt jämn och konstig liga på många sätt. Att det finns så många lag som har möjlighet att blanda sig i och vara med. Så ser det inte ut i så många ligor, men det ger ju också möjligheter. Så absolut, titlar i min karriär är ju inte det som man har vunnit mest av. Men kan man hitta en till så vore det helt fantastiskt.
Hur mycket svider den målskillnadsaffären? Ska ju sägas att inget av er lag som utmanade Malmö klarade riktigt av det när de ju snubblade lite på grund av Europaspel. Hur mycket svider att man inte tog den där?
Nej, men det är klart att det gör det. Utan tvekan. Jag menar, säga vad man vill, målskillnad är målskillnad liksom, och komma tvåa på efter 30 omgångar efter det. Det är klart att man känner någonstans att hade vi inte kunnat hitta någon poäng här och där. Samtidigt som att så kan alla lag runt omkring, så kan Malmö också gå tillbaka och säga varför tappade vi poäng där liksom. Jag tror också något man har lärt sig med åren att man får gå vidare. Efter 30 omgångar, det har jag sagt många gånger, man hamnar där man förtjänar att hamna. Onekligen förtjänade vi att komma tvåa i år liksom, eller förra året, oavsett om det var på grund av målskillnad eller poäng. Så att ja, det är väl så på så sätt jag ser.
En annan sak som ju väntar i sommar är ju återigen ett kvalspel till Europa. Varför lyckas bara Malmö FF?
Bra fråga. Jag tror ju liksom någonstans, de har ju bevisat för sig själva och byggt upp en tro på det de gör i de här kvalomgångarna. Jag tycker väl generellt att det handlar nog mycket om rutin också, att vara ute i de där matcherna. Det är och kan vara annorlunda mot vissa länder. Det är mer, ofta stöter du på en mer cynisk fotboll. Det blir en mer cynisk miljö. Det som krävs görs av många lag. Sen kan du också stöta på en väldig kvalitet. Och där har ju Malmö lyckats liksom att bygga en tro på sig själva och slå ut lag som man på förhand kanske ser det andra laget som favoriter. Där andra lag inte har lyckats, inklusive vi. Jag menar, jag vet hur mycket det sved senast vi var. Det var väl då, vi åkte ju på ett sent mål mot Maribor hemma tror jag. Och om jag inte kommer ihåg helt fel så hade väl det inneburit garanterat Europaspel åtminstone. Och det är en sån sak som sitter i fortfarande. Jag menar, där var vi nära att komma ut i Europa på något sätt. Men det är liksom små marginaler när man ska ut där. Och tills man lyckas liksom så har man ingen rätt att säga så mycket. Utan det är jobba hårt och försöka hitta lösningar på att i de där matcherna att växa, att göra det bättre än vad man gör i Allsvenskan. Inte kanske liksom ta ett kliv tillbaka som svenska lag kanske allt för ofta gör.
Du är ju en stålman som du själv säger, eller det säger inte du, det är jag som säger. Men jag kollade Transfermarkt, de hade dig uppe på 45 200 minuter som du hade spelat för olika lag. Så att, du har ju gjort en hel del matcher. Vad är det som gör att du pallar liksom? Jag menar, du fyller 37 snart.
Ja, fysiskt så peppar så funkar det liksom, och har väl egentligen gjort, har väl haft en liksom en fysik som har tillåtit mig att jobba väldigt hårt genom hela min karriär och haft lätt för det. Och därav någonstans liksom byggt upp en grund som man hela tiden har haft med sig. Så det är väl en blandning av gener, tur, hårt arbete, ta hand om sig själv. Även om jag är mer den generationen som inte är så där manisk när det gäller, utan jag tror liksom mer på att vara, göra det man mår bra av liksom.
Du kör inga återhämtningsbyxor och sådana grejer?
Nej, väldigt sällan faktiskt. Det är klart att ibland så kan man väl om det är något specifikt, men jag kan ju inte sitta här och säga att det är negativt med den unga generationen, att de är så extremt seriösa, för det är ju inte i grund och botten. Men det är inget som jag tror, det hade inte gjort mig piggare eller fräschare, utan jag tror man måste hitta sitt sätt och nyansera allt det där.
Vad tappar du när du är snart 37 kontra när du var för 10 år sedan till exempel?
Det lätta svaret är väl snabbheten, men den har jag aldrig haft, så det är väl det positiva med att aldrig ha varit speciellt snabb, att man inte tappar det. Det är klart att Det kan man väl känna av, även om jag fysiskt känner att jag är med och jag kommer upp i statistik som jag ligger liksom i topp vad gäller det fysiska. Så är det klart att det kan ta någon dag längre för kroppen att återhämta sig. Så är det ju, man vaknar lite stelare dagen efter och dag två liksom, och än vad man gjorde tidigare i karriären när man kunde gå rakt ut och ställa sig och skjuta frisparkar oupphörligt liksom. Det är väl ingen bra medicin idag.
Om man ser till på planen, om du nu snart 37, vad vinner du på allt du har spelat? Liksom, vad är du bättre på idag jämfört med för 10 år sedan eller 15 år sedan som du inte hade då?
Nej, men tryggare i mig själv, absolut. Jag tror väldigt mycket är det mentala där. Jag har liksom lärt mig saker på vägen som jag inte hanterade lika bra tidigare. Och det är väl mycket av den här liksom... kallar en ångestkänsla liksom. Jag tror att ju längre karriären gått så har man nog blivit mer drivs av någon form av ångest, tror jag.
Hur kan den driva dig?
Nej, men jag tror att det är rädslan att nästan lite mer rädslan att misslyckas är den som liksom driver mig att nej, vi får liksom inte förlora där, eller det får inte bli så, utan för det, man vet hur den känslan är, och den det är ingenting man vill uppleva liksom. Den gör ju att man förlorar en match och liksom dagarna efter är ju piss helt enkelt. Men samtidigt tror jag att man har lärt sig att acceptera att det är det som driver en och hantera den ångestkänslan som fortfarande kan komma innan matcher, eller fortfarande ofta kommer innan matcher. Det är liksom, förr försökte jag känner så väl igen känslan från tidigare karriären, där jag gjorde allt för att motarbeta den känslan liksom. Det var jobbigt, man hade svårt att sova och vila och ta det lugnt, och jag gjorde allt för att, vad är det här, så här ska det inte kännas, försökte mota bort den hela tiden, tills jag liksom har insett att det där är ju, visst, den känslan kommer, den är inte supertrevlig, men det är ju bara ett sätt. Ja, nu tar jag det som ett sätt att okej, nu håller min kropp på att göra sig redo för någonting viktigt. Och när man inser det så, och låter den vara, så blir den inte lika jobbig att hantera, och man blir tryggare i sig själv att ja, men så här ska det ju kännas. Det är ofta då jag presterar som bäst också.
Om man ser till på plan, känner du att det är någonting du har tappat som du på något sätt jämfört med när du var för 10 år sedan?
Ja, men samtidigt för 10 år sedan tror jag att jag var en helt annan spelare. Jag spelade på en annan position, det var en annan typ av fotboll då. Men självklart, den lilla kanske explosiviteten eller så har man väl inte riktigt på samma sätt som man hade då. Men jag tror jag väger upp det med huvudet liksom. Sen har jag nog lärt mig, även om jag alltid har gillat att jobba hårt, så kan jag njuta av liksom mer det defensiva, eller att man är med på ett annat sätt och skyddar laget jämfört med tidigare karriär.
Du levererar ju rätt bra med poäng, en hel del assist, några mål och så. Hur ser du på din poängproduktion?
Ja, men den har väl varit helt okej generellt sen jag kom till AIK. Det har blivit x antal mål, och just fasta situationer är väl något som jag känner har fortsatt att utveckla liksom genom hela karriären egentligen. Även om det alltid går lite upp och ner i perioder, så är poäng, nu kan jag inte statistiken upp och ner, men den är jag nog rätt så nöjd med, det tror jag.
En annan statistik som tickar upp när man kollar det är ju varningar. Du var mycket varnad, väl mest varnad 2021, och snittar var tredje match även denna säsongen. Är det något? Du var inne på att du faktar utan varningarna. Du har ju varit lite irriterad. Är det något du funderar på? Liksom att jag måste hålla igen för att inte ta så mycket varningar nu när systemet ser ut som det gör?
Ja, men det gör man ju. Och det sa jag i fjol också. Även om det kanske inte kommer ut på samma sätt. Att det är klart att det är en kritik mot mig själv. Nej, men jag tror jag åkte på 12 varningar i fjol. Och det är ju för mycket. Vilket system du än har. Liksom. Så att första kritiken är ju mot mig själv. Nu har det bara blivit 2 på 7, och det tycker jag det är en extremt rimlig nivå med tanke på den positionen jag har på plan också, och det jag försöker göra för laget. Så kan det fortsätta på den nivån, så är det definitivt acceptabelt. Men i fjol var det lite för många. Och det är ju bara att gå till sig själv. Vad kan man göra för att undgå vissa?
Du har ju varit lite kritisk till nivån på, som domarna, att de delar ut kort lite lätt. Jag läste i offside, så sa du, jag ser ingen annan liga i Europa som tillåter så lite. Då undrar man ändå, du kan ju inte ha koll på alla ligor.
Nej, det är klart jag inte har.
Men liksom, just det har ju varit en diskussion kring domarna. Ena sidan, först fick de rätt mycket skit, sen började folk backa och försvara dem att det är ett svårt jobb. Vad ligger liksom din syn på det hela kring varningarna just?
Nej, men jag känner att jag har en ganska tydlig syn på det, och det har jag också försökt att framföra, och jag förstår att när man, det är vissa saker som är lättare att få ut liksom, som skrivs mer om än andra. Jag har full förståelse för att det är så, men det jag har försökt och sagt x antal gånger nu, det är att, som jag var inne på tidigare i det här avsnittet, det är att jag tycker att som det är idag gör det mycket svårare för domarna.
Och
jag
tror, hur?
Det är för att idag så är det, domarna blir ju tillsagda, de ska ju hålla en viss nivå, de blir ju bedömda, och jag menar, har de deras chefer som säger att det här och det här och det här ska vara varning, om de inte håller sig efter den nivån, då får ju de kritik, det går ju ut över dem, så de måste ju försöka sig hålla sig inom de ramarna. Och samtidigt har de ett regelverk där du blir avstängd var tredje match kontinuerligt, vilket gör att i slutet...
Ja, du blir avstängd efter tre varningar helt
enkelt. Ja, förlåt. Ja, efter tre varningar. Och det fortsätter. När en varning, enligt mitt tycke, att den nivån för vad som tillåts för en varning i Sverige kan vara helt okej, okay, men den är inte jättehög. Det tror jag de flesta skulle hålla med om. Men då, om du ska ha en nivå som är lite lägre, då måste du hjälpa domarna. Då får inte varje sån varning bli så extremt betydelsefull. För nu är det ju liksom tre stycken så är avstängda. Du tittar i slutet av förra säsongen, det är ju spelare avstängda till höger och vänster hela tiden när någonting ska avgöras. Och absolut, det finns saker du ska vara avstängd för, ingen tvekan om saker och ting. Men jag tycker att, återigen, jag tycker man gör det svårare för domarna. Så att det är ingen kritik mot domarna. Jag förstår att de har sina direktiv, det de måste hålla sig efter. Men sen gjorde man ju en, man gick ut och, ja, någon form av förändring var det väl. Men
ja, man har ändrat kring varningar på slutet ju.
Mm.
Som väl blev att, jag tror att man, du blir ju inte avstängd på sluttampen, så räknas det väl bort, var det inte så?
Som jag har förstått det, som vi har blivit tillsagda, så är det ju så att vi säger att du har två varningar. Sen måste du gå 10 matcher utan en varning. Då tar du bort en av dina varningar.
Ja, var det så det var?
Ja, precis. Så har vi fått. Och där kan jag väl ärlig och säga, det är ju inte ens en förändring.
Nej.
Det är jag helt ärlig. Och det tror jag inte, fråga vilken spelare allsvenskan som helst, så tror jag inte det är en rimlig förändring liksom.
Om det, till det här så finns ju ditt, du visar mycket känslor, du brinner mycket. Mm. Hur många varningar tror du det ger?
Säkerligen ett par onödiga. Kan inte komma ihåg i fjol, rätta mig om jag har fel, att jag fick jättemånga för liksom protest. Men det är klart att en och annan här och där kan det ju vara. Och det är kritik mot mig själv.
Om man väger just det att brinna, som jag gissar att du behöver göra, och jag vet att när jag intervjuade dig 2016 pratade du att du kan inte lägga av med det, för att det är en del av dig. När man väger det, hur mycket skulle du tappa om du inte var den eldiga spelaren?
Ja, men då tror jag inte jag hade hållit på. Och det är inte så här att jag inte bryr mig. Jag menar, helt seriöst, jag vet hur jag kan se ut på planen, och jag kan tycka det är jättejobbigt att titta på mig själv liksom. Men samtidigt vet jag vad som har varit viktigt i min karriär för att ta mig dit jag har varit och där jag är, och att jag fortfarande håller på och har varit ändå på den nivån jag har varit på. Och det är väldigt mycket huvudet, liksom skallen. De matcher, ganska få matcher, men det jag själv har känt efteråt att man har varit mycket lugnare och sådär, det är ofta lika med betydligt sämre prestationer från min sida. Av den anledningen så vill jag inte ta bort den delen, utan snarare den dagen jag känner att det börjar försvinna, då kommer jag inte att fortsätta längre.
Var kommer det ifrån? Vet du det? Har du alltid varit så?
Ja, men det har nog utvecklats med åren, det tror jag. Det är nog lite det här jag var inne på tidigare, den här
ångesten helt enkelt.
Ja, men liksom vill inte uppleva den här jobbiga känslan när det liksom går dåligt. Den har man ju upplevt många gånger, men man vill göra allt i sin makt för att inte behöva uppleva den. Sen har jag en, det, det, det triggar mig liksom. Stora matcher, inramning, det gör någonting med en liksom, som gör att jag går igång på det sättet. Och det har varit en viktig del för mig och fortsätter vara en viktig del i mitt sätt att vara. Och jag har ju också full förståelse för liksom hur att man inte är så omtyckt bland andra klubbars fans och sådär.
Kanske du gillar.
Ja, men det kan man också triggas av, absolut. Borta matcher inför stora läktare när man får hat mot sig. Alltså, ja, jag tror snarare att det gör att jag generellt spelar bättre än sämre.
Vilken hjälp har du av gammal Premier League-spelare, långvarig landslagsspelare när du tjatar på domaren? Är det lättare? Lyssnar de mer på dig? Det sades ju alltid om både Marcus Rosenberg och längre tillbaka, ja. Henrik Larsson, att ni storspelare med stora namn hade en gräddfil.
Bra fråga, den får man egentligen ställa till domarna. Jag tror inte generellt att det gör varken bu eller bä. Jag tror att det kan gå åt båda håll och har sen jag kom tillbaka säkerligen hjälpt mig någon gång. Men definitivt hjälpt mig någon gång också. Att man har det här aggressiv, man spelar, man tacklar och har sig liksom. Då ses det med skarpare ögon ibland också. Så det tror jag jämnar ut sig och går åt båda håll. Det man ska tillägga, och det tror jag också de flesta domare skulle intyga, 90% av tiden vi snackar med varandra så är det liksom skönt snack, det är bra surr, men det syns ju inte såklart, och det förstår jag också, utan de gånger när det syns, det är ju liksom om du gestikulerar, om du är aggressiv och armarna utåt liksom. Men däremellan, 9 av 10 snack man har, det är rätt så bra jargong.
Du skrev i kontrakt över 2022. Hur långt fram kör du?
Ja, jag ser 2022 liksom, och det är väl lite som jag tagit de senaste åren också. Jag väljer att inte fundera så mycket längre fram än så. Det jag kände mot slutet liksom, när jag stressade inte innan något beslut, utan det var tydligare ju längre säsongen gick i fjol att jag inte kände mig redo för att det skulle vara slut när det närmade sig. Och inte minst att jag känner att jag har skallen kvar liksom. Såklart att det måste funka fysiskt, men för mig är huvudet otroligt viktigt. Och det kan jag garantera, den dagen jag känner att det börjar försvinna, då skulle jag liksom inte fortsätta av respekt mot mig själv. Och definitivt inte av respekt mot klubben heller, utan det måste finnas där till 100%, annars. Den dagen det försvinner så lovar jag, då är jag borta från fotbollsplanen direkt.
Vi hör ju en annan svensk, Zlatan Ibrahimovic, som ju är äldre än dig, prata om rädsla, ångest över att sluta och så. Hur är det för dig? Som ju gjort detta sedan du var 16 år, levt på det sedan du var 16 år.
Inte som det känns nu, att jag har någon rädsla eller någon ångest för att slutet närmar sig. Så känner jag verkligen inte, men jag har en stor respekt för att det kommer att bli en extrem förändring i mitt liv. Och den får jag liksom tackla och hantera då. Men jag är förberedd på att saker och ting kommer att kännas väldigt annorlunda. Jag räds inte det idag. Jag kommer inte att fortsätta bara för att jag är rädd för att sluta. Det kan jag garantera. Men jag har en stor respekt för att man måste vara vaken och vara med, tror jag. För att inte gå in i någon form av mörkt hål eller rum eller vad man ska kalla det den dagen karriären är över.
Hur mycket pratar du med dina generationskamrater där en del redan hunnit sluta liksom om hur det är på andra sidan?
Ja, men lite grann, inte så jättemycket. Det är ju Granen en del, vi är väldigt nära.
Alltså Andreas Granqvist.
Ja, Andreas Granqvist, ja. Vi hörs ju liksom som de nära vänner vi är. Och det är klart att samtidigt så han slutade och klev ju nästan rakt in i hetluften ännu mer liksom. Så han kanske inte riktigt har upplevt det heller liksom. Visst, han är inte på planen som spelare, men han jobbar nog säkerligen ännu mer än vad han gjorde när han var aktiv. Så inte supermycket hur det är, nej.
Behöver du ens jobba? Jag tänker, du har spelat många år i Premier League. Behöver du jobba när du slutar?
Rent ekonomiskt?
Ja, precis.
Nej, det skulle jag inte behöva, men vill kommer jag vilja göra. Jag är nog inte den personen som bara absolut så där liksom tar någon månad eller vad det kan vara och kanske liksom, men nu bestämmer jag helt över min egen tid, kunna vara med på alla barnens aktiviteter, skjutsa dem överallt och vad det nu är. Det kommer jag säkerligen att göra, men sen kommer det börja klia i fingrarna. Jag kan inte bara gå hemma ensam dagarna långa, det skulle jag aldrig klara.
Hur har du investerat i företag eller något sånt som du är intresserad av, liksom att du skulle kunna köra någon business-sida?
Nej, jag har väl inget sådär superinriktat eller tydligt, utan men jag har väl försökt vara noggrann i karriären och veta att det är en kort karriär och liksom att man hela tiden har en tanke med när man har varit lyckligt lottad och fått tjäna pengar, att man tar hand om det så att man har en framtid som är tryggad på det sättet. Sen ju närmare det kommer så, ja, det är klart man hör sig för och lite projekt här och där, men inget sådär liksom som att när jag slutar spela så ska jag hoppa rakt in i det.
Vad talar för att du blir kvar inom fotbollen, om det kan vara agent eller tränare eller ledare på något sätt?
Ja, men det är ju liksom det man har hållit på med hela livet. Det är det man kan och det man någonstans älskar att hålla på med. Så att absolut tror jag att kopplingen till fotbollen kommer ju liksom, jag kommer inte bryta och den kommer att försvinna helt och hållet. Som det känns nu, så den dagen det är slut, så tror jag väl att jag kommer väl att bryta på ett sätt under en period. Men om den perioden varar liksom en månad eller några år, det får jag ta som det kommer liksom, utefter hur man känner. Men någonstans kommer man ju komma tillbaka till det. Svårt att se tränare i dagsläget.
Varför det?
Men som det känns idag så har man ju levt liksom, man lever ju ett extremt inrutat liv liksom. Det är ett behagligt liv, så du vet och du blir tillsagd vad du ska göra och när, och du har inte så mycket frågetecken. Men det är också ett liv som är där du i väldigt liten mån styr över din egen tid och kan planera saker ut efter dig själv och familjen till exempel. Det är hela tiden familjen som får planera ut efter min fotboll. Så det är väl det man ser fram emot när karriären är slut, att styra sin egen tid. Återigen, sen hur länge det varar, det vet jag inte, om det är en månad eller 10 år liksom, hur länge det känns bra.
Men det låter inte som att du kommer gå in i en ledarroll i en större klubb då?
Nej, men alltså jag vet inte helt enkelt. Inte så här att jag vill inte sluta ena dagen och sen sluta i slutet av en säsong och sen dra försäsongen igång och så ska jag ha en helt annan roll liksom. Utan jag tror jag behöver få lite distans till saker och ting. Men jag kan liksom inte på förhand säga hur lång tid det kommer ta.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Three minutes of stoppage time. Zinchenko with the cross! Ukraine have won it! Ukraine have won it!
On air to the way to the climb.
Det sista du gjorde i landslaget var ju Ukraina. Hur ute i EM åttondelen? Hur lång tid tog det att komma över det, om du har kommit över det?
Nej, det tror jag inte. Jag har nog inte bearbetat det så mycket, om jag ska vara ärlig. Utan det var nog bara att... för min del, vi hade ju liksom ingen direkt break heller, utan det var ju rakt in i allsvenska säsongen. Så det har man nog bara tryckt och sopat under mattan. Och sen var ju min landslagskarriär över också, så att... det där får man nog bearbeta längre fram, tror jag. Det har jag inte tid med just nu, men nej, det, jag har nog inte tagit det.
Om man ser till liksom den matchen och att liksom, ja, det dråpslaget som det ju var, det finns ju alla möjliga förklaringar med Danielssons utvisning och allt det, och så då det är Nick, och att just ens karriär i landslaget är över då efter 14 år. Vad blir den betydelsen?
Nej, men det blir ju extremt abrupt liksom. Jag hade inte tagit ett beslut så innan EM till exempel, även om man förstod liksom någonstans att när man kommer upp i de här åren så lutar det åt något håll. Men jag hade inte så bestämt mig, och det har jag försökt att akta mig för hela min karriär, att jag gick in i EM och sa det här är 100% beslutat att det är det sista jag gör, utan jag tog ändå en funderare därefter.
Hur lång tid?
Ja, när jag meddelade väl Janne, jag kommer inte ihåg, säg efter en månad, 6 veckor efter kanske, någonstans där, att man hade landat i ett beslut. Och det kan jag också vara öppen och ärlig med att säga, det var liksom, jag kom inte fram till ett beslut som kändes bra, och när jag vägde det liksom åt något håll. Sen blev det väl väldigt naturligt att man klev av där med tanke på...
Ja, varför blev det naturligt? Jag menar, det rullade ju vidare. Ja, det var ju VM-kval
som... Ja, men absolut. Och jag menar, men ofta är det ju så att man ser det ändå i cykler med ett landslag. Visst, nu var det här ett speciellt år eftersom ett eventuellt VM hade legat redan 1,5 år senare. Men du måste ju se en sån horisont. Det är ingen idé att gå in, tycker jag i varje fall, i ett... Nu hade man ju visserligen påbörjat det där kvalet, men att gå in i en ny sejour och vara tveksam till om du ska fullfölja det liksom. Och där och då med min situation, jag hade ett halvår kvar i AIK och hade inte tagit några beslut 100% hur jag skulle göra. Efter liksom en lång karriär i landslaget, så som jag sa, jag landade absolut inte i att det här är 100% känns bra. Det kändes inte bra när man sa det liksom. Men när jag vände på det och tänkte att jag skulle fortsätta, då kändes inte det rätt heller.
Hur var det att ringa det samtalet när det dessutom inte kändes riktigt bra?
Nej, men det var väl typ så jag meddelade Janne också. Så att jag landar inte, och jag tror inte, jag sa till Janne att jag kommer inte att landa tydligare i ett beslut. Sen var vi ett gäng liksom, och det är klart att någonstans påverkar ju det också en lite av en generation som klev åt sidan där, som man har spenderat mycket tid med och umgåtts väldigt mycket med, så i någon mån, även om alla tar sina egna beslut, så tror jag det påverkar lite grann. Men det var som jag sa, jag kommer inte längre i min process liksom. I en perfekt värld hade man ju kommit till ett beslut som kändes utom all tvivel liksom. Men det gjorde jag inte, och då fick man gå på det som ändå kändes bäst för stunden.
Det var ju ändå lite skador och grejer under hösten och även i mars. Hur många gånger frågade Janne om du ville göra comeback?
Nej, ingen gång. Säkerligen så var det ju för att han inte såg någon större vinst vid det. Nej, men sen har väl Janne alltid varit, skämt åsido, varit väldigt tydlig med liksom att genom alla sådana situationer att han respekterar spelares beslut, och därav lägger han det åt sidan liksom. Och det känns inte som han är typen som skulle ringa liksom heller och tjata eller säga vad du vill liksom, utan nej, han har inte ringt mig.
Vad saknar du från de landslagssamlingarna? Ja. Vad saknar du?
Nej, men allting egentligen. Det var ju snudd på bizarrt att inte vara med liksom kvalsamlingen efter. Det var en jättekonstig känsla.
Du och Andreas Granqvist, Lasse Richt och några satt i någon loge.
Ja, precis.
Mot Spanien hemma.
Ja, det var första matchen, va? Men ännu konstigare var den första matchen man satt hemma i soffan med familjen och kollade liksom. Ganska skönt kvällen innan, måste jag säga. Då kändes det som att det här var ett skönt beslut, just apropå den här ångesten som smyger sig på och hur man mår matchdagen. Jättekonstigt. Då kändes det liksom, då ville man vara på plats och vara med och kunna bidra. Så att nej, under hela den här tiden egentligen så saknar man ju det väldigt mycket, absolut.
Känner du så fortfarande när det var mars, playoff, ja, Tjeckien, Polen?
Nästan mest då liksom när det stod en VM-biljett på plats. Sen blev det ju speciellt också, någonstans hade man ju, man var ju med och startade det här kvalet liksom. De två första matcherna och det är också, det låg ju så konstigt allting på grund av pandemin och flyttade mästerskap och så. Jag tror nog känslan blir helt annorlunda när det drar igång ett nytt kval nu. Då har man större distans och någonting man absolut inte har varit involverad i på det sättet.
Vad var det som gick snett för Sverige i och med att det inte blev VM?
Ja, men det är ju små marginaler. Det är ingenting att säga någonting om. Jag menar, Spanien är ju tuffa att rå på över ett kval. Vi var ju nära liksom. Men sen när du kommer till ett playoff så vi tar oss vidare första matchen. Sen hamnar du på en bortaplan, Polen borta liksom. Det är en tuff uppgift. Det är, som jag kände på förhand, två väldigt jämna lag. Vi hade nyss mötts också i EM. Där, jag tror ändå hemma borta gör väldigt mycket i en sån match. Sen är det marginaler. Jag tycker Sverige är betydligt bättre än Polen i första halvlek. Sitter hemma och är jättenöjd liksom. Samtidigt som man vet hur utnyttjar man inte det, hur fort det kan vända liksom. Första målet i den matchen för mig var nog alltid väldigt, väldigt avgörande. Och de får det via en straff och sen är det tufft att ta sig tillbaka.
Vad betyder alla ni som försvann? Jag menar, ni var ju en stor gäng spelare, du och Lustig och Marcus Berg, Gustav Svensson, Pontus Jansson, Andreas Granqvist inte spelat så mycket på slutet, inte Pontus Jansson heller, men just det att ni stod ju för lite av det Jan hade varit med om. Vad betyder liksom det att alla ni försvann?
Ja, det är ju en svår fråga egentligen för mig att svara på. Den skulle ju Janne och Peter och dem. Men jag såg liksom väldigt goda förutsättningar för Sverige ändå. De gör ju nästan, alltså, det är så nära du kan komma liksom, målsnöret för att ta sig till ett andra raka VM. Och jag om någon vet hur svårt det är att ta sig till ett VM. Men nej, jag vet inte. Jag tror det fanns fler spelare. Det är klart att vi var ett gäng som hade varit med länge och stod för någon form av ledarskap. Samtidigt så när jag tittar på truppen som nu har varit så känner man ju supertrygg i de spelarna som är där och de ledarna som finns där. Så det är ju mer för dem att svara på om det nu var någonting som saknades överhuvudtaget. För det är inte säkert att det behöver vara så heller.
Nej, men är man för hård när man tycker att men liksom, man ska se över är Janne Andersson rätt att ta det vidare? Han har gjort det fantastiskt fram till hit, men är man för hård då, eller har vi för svaga krav om man inte tittar på det?
Nej, frågar du mig så tycker inte jag det är någon tvekan om att Janne ska få förtroende och fortsätta. Absolut inte. Det tycker jag, det har han byggt upp och det var som jag sa, det här var liksom inget dåligt kval på något sätt, utan vi tog oss liksom fram till målsnöret och sen lyckades vi inte tippa över det till
vår fördel. Det är väl i sig Grekland, Jorgen borta.
Jo, men jag totalen, om man säger att vi tar oss till en avgörande playoff-match under de former som finns, vi får en tuff liksom bortamatch som vi faller på. Och med de resultat som har tidigare, sen tror jag, och så antar jag att det är en kontinuerlig liksom en utvärdering på förbundet liksom. Det hoppas man att det är, så ska det väl alltid vara, även när det går bra liksom. Och det antar jag att det är en utvärdering, det kan jag ju inte, att man kontinuerligt går över, men man känner liksom att nej, men det är Janne som ska fortsätta leda laget.
Tror du att man behöver skruva på spelmodellen något då, om man ser liksom att ja, det är ont om backar kan man ju säga, kanske lite ont om defensiva mittfältar, men det finns väldigt många bra yttrar och liknande, och Janne öppnade ju själv i någon intervju för 4-3-3 eller ja.
Ja, men det känns ju så här liksom när man sitter utifrån och ser det, så att varför inte fundera på det? Och jag tror ju någonstans alla tränare har ju sin filosofi hur de vill spela fotboll och liksom vilken formation man helst av allt vill ha. Sen måste ju spelarna passa in i det också. Lite du var inne på. Vi var ju ett gäng som lämnade landslaget eller inte är kvar i landslaget längre, som var väldigt trygga i den typen av fotboll, ett 4-4-2 klassiskt. Har du då inte, det vill säga inte att de inte har det idag. Men du har ju också andra egenskaper idag som tidigare generationen inte hade, det här med individuell kvalitet, offensiv kvalitet, man mot man när det gäller att slå sin gubbe. Det är klart att man måste utvärdera det och se att vad är den bästa modellen för att Sverige ska vinna matcher framåt liksom. Så det tycker jag man ska göra, absolut.
Finns det en risk att vi blir för individuella? Att jag tänker på, du blev ju hösten 2020 när Dejan Kulusevski kom in, så tog han högerkanten från dig kan man väl säga till en början åtminstone. Och liksom det blev ju väldigt mycket fokus på ja, de här unga talangerna och man glömde kanske bort grovjobbarna.
Ja, och det är väl balansgången tror jag som du som förbundskapten i det läget och tränare måste hitta rätt i. Jag tror ju att man definitivt ska lyfta och jobba med den nya generationen, den lite andra typen av spelare som kommer fram. Det jag känner är att ska du gå den vägen, vilket är liksom, och spela en annan typ av fotboll, absolut, inga konstigheter, det ska du göra om det är det bästa för laget. Men då måste du också kunna stå upp liksom och utmana de bästa när det gäller den fotbollen. För klarar man inte det, då blir man väldigt hårt straffad om man ska spela en annan typ av öppnare fotboll där det är liksom okej, okay, det är ni mot vi kör. Vi ser vilka som är, vilka är bäst liksom.
Det låter lite på dig som att du tror mer på laget än...
Nej, jag tror mer att du måste hitta rätt balans. Jag tror lite som du ställde frågan att definitivt ska man utvärdera, kan Sverige hitta ett, jag har inte funderat så mycket på det, men ett 4-3-3 eller vad kan det annars vara beroende på vilka spelare vi har.
Nu kommer Janne, om han lyssnar, vara irriterad för att både du och jag vet ju att ni spelar 3-5-2 i anfall.
Ja, jo, men så är det ju faktiskt. Du vet. Men strunt samma ja. I siffrorna. Om man ska skruva på sina utgångspositioner eller lite grann då, om vi säger så istället. Nu tappar jag frågan. När du...
Ja, förlåt, men just det här kring laget kontra individen. Ja.
Nej, jag tror att du måste utgå från spelarna du har tillgängliga, de liksom... Vad vi har för typ av spelare just nu som ska bära ett svenskt landslag och hitta modellen därifrån. Jag vet ju till exempel vi Portugal borta, Nations League tror jag det var, där vi liksom tryckte mer på possession, spela. Och i perioder i den matchen har vi en otrolig possession liksom att spela här. Jag sitter vid sidan den matchen och liksom, fan vi spelar så fint så många gånger. Men resultatet av det blev ju liksom att vi blev avklädda ändå av Holland, Portugal i den matchen. För de var skickligare än vad vi var. Kan vi ta steg och mäta oss? Absolut, då ska vi skruva på vårt sätt att spela också. Så jag tycker inte att man behöver snöa in sig på något av hörnen, utan kan man skruva lite grann på det utan att någonstans gå ifrån tryggheten ett svenskt landslag alltid har haft. För den tror jag är viktig och vi har liksom, jämför med de stora länderna som har 50 miljoner spelare att välja på, kom till Sverige, så det är klart att vi kommer alltid ha lite uppförsbacke vad gäller att hitta liksom, jämföra spelare en mot en, och då måste vi hitta andra fördelar, men den behöver ju kanske inte alltid vara som den har varit förr, att den har varit så stark gällande det, utan man kanske kan närma sig andra delar utan att tappa för mycket. Det är det som är det svåra.
Ja, du var ju en gång det nya unga heta som kom från Premier League.
Det var ett tag sedan.
Ja, det är länge sedan. 2007-2008 inför EM och så.
Ja.
Hur var det 2020 när liksom Dejan Kulusevski kom in och han fick börja på bänken och i princip hela Sverige reste sig som en man? Zlatan var inne och tyckte att allt var fel med svensk fotboll i någon tweet och liknande. Alla backade ju honom. Hur var det att vara den på andra sidan så att säga?
Nej, men bra att man hade några års erfarenhet med sig liksom i bagage. Nej, det är klart jag förstår och liksom märkte av det i viss mån också. Dock så tog jag det var inte så att jag gick runt och tog det personligt liksom att folk kastade massa. Det kanske de gjorde, det vet jag inte. Men det var inte så att jag tog det speciellt personligt. Om det har med erfarenheten att göra eller inte, jag vet inte. Jag var bara fast besluten om att jag skulle spela. Jag skulle göra allt för att visa att jag skulle spela. Jag fick ju rollen som kapten under EM också, vilket jag var liksom en av de största äran jag har haft i min karriär liksom, att få den möjligheten. Sen funderade jag inte så mycket, sen körde jag bara.
Vad hade du i dig som gjorde att du kämpade dig tillbaka? Och jag menar, du tog dig tillbaka in i laget också, så att säga.
Ja, nej, men det var väl en brinnande känsla för att jag ville uppleva ett mästerskap till. Jag vet hur fantastiska jag fick uppleva 5 stycken, tror jag. Det är magiskt liksom. Det är allt vad man drömmer om, från tiden du samlas till, eller från tiden du blir klar för ett mästerskap, och det finns med liksom. Och det var väl den brinnande känslan. Sen hade jag en tro på att jag fortfarande kunde bidra liksom. Det var min tro och vad jag tyckte. Sen vad andra tycker, det blir, ju längre karriären har gått, blir det helt, det blir mycket mindre viktigt för mig. Det blir oväsentligt, utan det viktiga är vad jag själv känner att jag kan göra och vad mina lagkamrater och ledarna och nära och kära liksom. Och det har man blivit mycket bättre på att blocka ut det andra.
Ja, för under landslagskarriären åker du ju lite upp och ner. Mm. Och jag menar 2016, du var ju den spelare Hamrén använde mest. Du fick ju rätt mycket skit, det känner du säkert till.
Ja.
Hade någon hjälp av att du gick sen till AIK och en stor klubb, svensk klubb, många supportrar som backade dig på något sätt?
Ja, men det hade man säkert, att AIK-erna backade. Samtidigt tror jag att det triggade ju många också åt andra hållet. För det har man ju märkt sen man har liksom... ganska tydligt att det blir nyanserat liksom. Du har ju AIK-erna som backar dig.
De är många och överallt.
De är verkligen många och överallt, och det är otroligt tacksam över. Samtidigt så gör det ju lättare för andra att kanske hoppa på den andra vågen också.
And they're here. I wouldn't even let them on the bus after the match. I get a taxi back to Manchester. These are established international players, and we're all sitting here, and I know we have to analyze the game. Analyze it till the cows come home. You do your job. We're trying to get the top four. Not win leagues, by the way. We're just on about getting the top four. God forbid about winning trophies.
There's some decent players out there. They've got talent. They've played at good levels. And they're broken. They're finished. Not one Manchester United fan came here tonight with any hope whatsoever. But you still try and build yourself up in that little sort of half an hour pre-kickoff. You're thinking, could something happen? But nothing. That team's got nothing.
Du har ju ett nytt jobb i varje fall. Du är ju expert på Nent via Play, ska det ju döpas om. Du ska jobba med Nations League nu.
Tanken är väl att försöka se vad vi kan få in vid hela... Ja.
Ja, och hur blir det då liksom... Jag menar, det är spelare du spelar, men rätt nyligen.
Så är det ju. Men det har ändå gått, det blir ändå en viss distans till det. Det hade känts väldigt... jag hade inte velat gjort det i VM-kvalet, om man säger så då. Hoppat in i en grupp jag precis har lämnat och själv har varit med i den delen. Sen jag tycker att det är en spännande värld att känna lite på liksom. Nu har jag ju suttit i Premier League-studion, även om det inte har blivit så väldigt många gånger, och det var ju någonting vi var överens om, och jag var väldigt tydlig med när det var dags att jag är fortfarande fotbollsspelare, och det är utan tvekan nummer ett liksom. Och så får vi ta det därifrån. Och det är väl likadant, vi har väl bara en löpande dialog. När kan det passa liksom att finnas med? Och det är väldigt roligt. Och just när det gäller Premier League så har man ju väldigt mycket erfarenhet att ta av, såklart. Landslaget är ju, det har man ju också erfarenhet av, men ja, det är spännande. Ja,
och hur blir det att prata om liksom Janne Andersson, Peter Wettergren?
Ja, det är ju bara att hoppas att de gör kanonmatch så man kan sitta och hylla dem. Nej, skämt åsido. Nej, men jag tror inte jag har något problem med det. Sen får vi väl se när vi väl är det. Jag tror inte det. Jag vill gärna tro att jag kan se fotboll ganska bra, ganska nyanserat, och sen försöka dela med mig av det. Sen,
men hur är det att vara kritisk om du känner att antingen en spelare gör ett misstag eller inte gör en bra match, eller att Janne väljer fel spelare exempelvis?
Ja, det får vi se. Nej, men jag förstår ju frågan, och jag kan inte sitta här och säga nej, men det kommer inte jag bry mig om, eller det kommer kännas i eller så. Det enda jag hoppas i det fallet är att jag gör det bra, att folk tycker man gör något bra i rutan liksom. Och det är klart att då kan man inte vara för mycket åt något håll. Då gäller det att se det som man ser det och sen uttrycka den åsikten. Men jag tycker inte alltid jag tycker ibland det går väldigt mycket att det ska vara åt ena eller andra hållet liksom. Att antingen måste du vara superkritisk eller superhyllande liksom. Jag tror man ska försöka se en nyanserad bild av det, men vi får se. Jag vet inte riktigt hur det kommer kännas.
Jag vet inte hur mycket fotboll du tittar på tv, men det finns ju både i Sverige och England. Så finns det några experter som inspirerar dig, som du gillar, att liksom det är bra eller det?
Jag tycker väl så här generellt, tittar du på engelska Premier League-sändningar till exempel, så gillar jag det upplägget de har. Jag tycker att de har ett väldigt skönt flow i sina... Det känns ganska... Det är ju inte det, men det känns ganska ouppstyrt, om du förstår vad jag menar. Det blir ofta samtal sinsemellan. Och de kan hänga kvar vid ett samtal och börja diskutera det en längre tid. Och man vet inte riktigt vart det ska ta vägen. Det gillar jag som liksom konsument att titta på. Det fångar min uppmärksamhet.
Samtidigt, många av dem är ju rätt hårda. Jo, oavsett om det är Roy Keane eller Neville. Eller liksom, de kan ju gå väldigt hårt fram.
Och det ser man ju. Det har ju liksom nischat sig. Det har ju blivit deras grej. Liksom, att, och där kan jag väl själv tycka ibland. Liksom, det är ju konstant det här. När vi var United, men då var United var han var då. Nu är det inte United.
Det är ju det du ska köra till när jag var i landslaget.
Ja, precis. Då gick vi till VM, höll jag på att säga. Nej, det gjorde vi inte mer än en gång. Nej, men det är ju en utmaning. Alltså, och det känner jag. Det är inte så lätt som man tror. Och man kan se saker och ha en bild. Sen är det mycket annat att tänka på när du sitter där och försöka förklara det. Det är det som är hela utmaningen, liksom att det jag ser, det jag tycker, mina upplevelser ska jag försöka förmedla till någon som sitter och tittar och kanske egentligen inte håller med mig men ändå kan se min sida av saker och ting. Så att det är en utmaning. This is Larsson. He's recovered his senses enough to beat Tommy Spur. Two in the middle for him. Still it's Larsson.
Du har ju en lång karriär i England, Arsenal, Birmingham och Sunderland. Hall kan vi räkna in ett år också. Hur är relationen med dina gamla klubbar? Har du liksom någon relation med någon? Eller är det bara passé?
Nej, känslomässig relation har jag definitivt. Och då är det väl, det går väl liksom, jag blev ju Arsenal-supporter under min tid där. Just nu är det ju ganska enkelt också, för nu är det Arsenal i Premier League och sen har det ju, nu ska vi se, det är Birmingham som såklart jag brinner mer för än Hull, om jag ska säga så, i Championship, och sen Sunderland. Men Sunderland liksom kommer jag att titta på ikväll.
Ikväll när vi spelar in så är det ju, spelar de sin semifinal, andra matchen i semifinalen mot Sheffield Wednesday borta.
Precis.
De vann 1-0 hemma.
Jajamän, och jag satt med tröja på senast de var i final för att försöka ta sig upp i Championship igen. Men nej, så det betyder mycket för mig, klubbarna, på ett känslomässigt plan, absolut. Sunderland return to the Championship. 3 months after walking through the door at the Stadium of Light. Full credit to Alex Neil and his staff. The job that they've done. It's a fully deserved victory.
Har man mycket kontakt med gamla spelare eller är det också passé att man...
Ja, lite olika. Det finns ju vissa som jag har fortfarande kontakt med som man har blivit liksom närmare än andra. Men det har inte så mycket med klubbtillhörigheten att göra, utan det är mer personer man kanske kom närmare och blev mer liksom vänner som hänger kvar. Sen om... I och med att jag fortfarande håller på och spelar så har jag varit över till England en gång sen jag flyttade bara liksom. Så man har inte hunnit träffa på så mycket folk. Men Arsenal har fortfarande god kontakt med en i staben där som jobbar där, som har varit där sedan min tid där. Och superkul att prata. Och har väl en tanke om att den dagen jag har tid så vill jag åka över till England och liksom besöka klubbarna igen och träffa dem man har spenderat mycket tid med.
Finns det en glädje nu när Arteta verkar få ordning på det igen?
Ja, absolut. Jag menar, Arsenal tror jag, det är nog där är jag mest supporter liksom. Sunderland vill jag extremt mycket av känslomässiga skäl, för jag vet hur mycket det betyder för alla där uppe.
Du var liksom kvar i klubben när ni trillade.
Precis, det är också, och allt finns liksom där för att det ska vara en Premier League-klubb igen. Nu är de en bra bit därifrån, men Arsenal är väl den liksom där jag blir mest supporter, skulle jag säga, som generellt, som alla supportrar ett lag. Och håller tummarna på att de tar platsen mot värsta rivalen också på torsdag.
Ja, just det, precis. Om man ser till Sunderland, har du sett Sunderland till det där? Jag vet, jag har frågat dig tidigare, säkert andra som har gjort. Då hade du inte gjort det.
Nej, du har fått, jag har sett något avsnitt.
Varför inte?
Ja, jag vet inte. I början tror jag det var liksom känslomässiga skäl att jag tyckte det var jobbigt. Alltså det, när vi åkte ur det året och sen lämnade, alltså det var jättejobbigt liksom, för att om man går tillbaka och tittar vår tid där som familj och liksom så här, det är den tiden mina barn kommer ihåg mest, där de växte upp, det de pratar om mest. Det var en sån stark tid liksom för oss i England och trivdes extremt bra. Och sen är man med och en del i att laget åker ur, och man vet vad det betyder för folket där uppe. Så det gjorde nog för ont i början, tror jag. Sen tror jag bara att det har gått för lång tid. Nu är det lite
passé. Är det så att det till och med finns skuldkänsla att man har varit
ja,
med?
Ja, men absolut. Jag menar, det är väl svårt att komma ifrån. Är du en del av ett lag som åker ur, så är du en del av det. Det är punkt slut.
Om man ser till svenskar så blir det ju fler svenskar i Premier League. Är det en tillfällighet, eller tror du vi kommer att se att svenska spelare tar lite kliv i Premier League? Jag menar, vi har Elanga och Kulusevski som gör det bra.
Ja, jag hoppas att det är en trend som kommer att hålla i sig. För det är ju, när man sitter och tittar på Premier League, som jag gillar att göra, så är det ju fantastiskt kul att kunna följa de svenska spelarna. Liksom. Så är det ju. Man är ju patriot någonstans i botten, och man tittar alltid extra på de svenska spelarna. Kul att se när de gör bra ifrån sig.
Även om du håller på Arsenal, hur är det att se Kulusevski i Tottenham?
Precis, det är väl det. Han får göra det bra som han har gjort, men sen behöver inte de göra det tillräckligt bra för att ta fjärde platsen, utan den får gärna gå till Arsenal. Nej, men han har gjort det fantastiskt bra. Och jag vet ju själv, liksom, jag kan ju känna hur jag tror att de här spelarna känner att vara i Premier League när det går bra. Jag tror inte det finns något bättre ställe att vara. Så det är fantastiskt.
Stort tack!
Tack!
Podden är klippt av Daniel Eriksson, och vi tar tacksamt emot synpunkter, idéer, önskemål. Ja, vad det nu än må vara. Maila mig, olof.lund@tv4.se, eller skriv till mig på Twitter eller Instagram. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.